En podcast från Sportbladet.
Det är som min kompis säger, alltså att man kan inte titta på en fotbollsmatch utan att spela på den. För det är lite som att följa en aktie utan att äga. Totalt värdelöst.
Härligt! Sportbladets spelpodd är tillbaka fredag. Vi har bytt månad från april till maj. Det är den första och Fredrik Jönsson har med sig. Fredrik Pettersson.
Jajamän, jag är här i denna veckan igen.
Alltid här. Vi sitter alltid här och myser i spelpodden.
Det känns som att det är oss de kan lita på att vi är här. Även om vi kanske ska be om ursäkt lite för den bedrövliga veckan senast. Men det är bara att ta nya tag.
Ja, det var faktiskt ganska jobbiga spel. Reka.
Det var ganska jobbiga reka. Det kändes som att jag var NHL-en. Jag var ganska... Om man såg på matcherna så var jag rätt ute, men det var en mycket märklig serie mellan Tampa och Detroit. Det kändes som att det bästa laget förlorade varje match, nästan. Ena matchen så var Tampa klart bättre, då vann Detroit. Andra matchen så var Detroit klart bättre, då vann Tampa. Och lite liknande känsla i... Sen Pittsburgh Rangers var inte mycket att snacka om. Pittsburgh var bättre mot Rangers. Det var en missräkning i arbetet.
Nu sa du att Pittsburgh var bättre än Rangers. Du menar tvärtom?
Nej, jag hade ju spelat på Rangers.
Jaha, det var den matchen. Jaha, jag tänkte att du pratade över serien överlag.
Nej. Det var den matchen där jag hade trott att Rangers skulle gå in och avgöra. Men det blev ju förlängning.
Ja, jag fick i alla fall sista spelet att gå hem. Bonema och slog i Bolton. Minus 1,5, det blev 3-0. Så att vi, sista spelet var i alla fall en win.
Ja, men då får vi börja jobba på att få upp de gröna siffrorna. Alldeles för mycket rött i spreaden för tillfället.
Ja, vi knägar på med det. Vi börjar kika på stryktipset som har från match 7-13 blivit League 2. Tyckte jag var lite tråkigt med tanke på att jag hade mycket idéer runt Championship. Känns som att de kritiserar nästan Svenska Spel. Jag tycker det är fegt att byta.
Jag tycker också det. Jag tror att anledningen är väl att det mesta är avgjort i Championship redan och de tänker att, men kollar man på de här matcherna så det är många av lagen som inte har något att spela för här heller. Så att, och jag tror att det här kommer ju slå mot omsättningen. Jag tror att det inte är så många som, när man tittar på den här kupongen, så omsättningen just nu är 7,5 miljoner. Och tittar jag på den här kupongen, jag blir inte jättesugen på att spela faktiskt. Så att, nej. Gör om, gör rätt, Svenska Spel.
Vi går ändå igenom och jag har fokuserat givetvis på Premier League där jag senast körde jag ganska hårt. Jag fick faktiskt ett sms av en gammal polare som hade lyssnat på podden förra veckan. Och så sa han, så du fick 11 rätt i förra helgen då. Jag bara, nej, jag var på 9. Han bara, men jag lyssnade på E2 i podden och träffade 11 själv. Så bara höll du på med sen, liksom, körde du inte vad du själv hade pratat om. Vilket jag inte gjorde, utan jag gjorde några ändringar i slutet då liksom. Och rök på Sandland och Middlesbrough och vad det var med. Jag hade rätt tuffa spikar. Men jag fortsätter att köra detta den här veckan också. Det motivation slår klass helt enkelt som jag vill spela på i den här veckans stryktips. Så jag är inne på att ett kryss Aston Villa Everton. Finns mycket mer att spela för Villas del än för Evertons del. Plus att Villa har ju faktiskt sett bra ut efter Tactics Team Sherwood tog över den klubben. Sen har vi Sunderland mot Southampton. Där kommer jag nog strunta i Southampton överhuvudtaget. Det är klart det är ett bättre lag. De är snåla med att släppa in mål med det försvaret under säsongen. Har varit väldigt bra i år. Trots att de har tappat mycket spelare. Kommer de ut bra. Men ett kryss Ellen eventuellt kör iväg en etta där. Och sen så någonstans i West Ham Burnley så måste man ta med Burnley. De slåss ju för den lilla chansen. Precis som QPR gör mot Liverpool som har varit fullständigt usla. Där måste man nästan också ha med QPR som står i 18% för krysset och 12% för tvåan. När Liverpool har varit fullständigt katastrof på slutet. Mot Hull var det ju inte mycket att hänga i ryggen.
Nej, det tycker jag absolut. Mot Liverpool mot Hull. Det kändes som att det var väl kanske lite närmare att Hull vann med 2 mål än att Liverpool faktiskt skulle utjämna i den matchen. Och de har ju sett väldigt blekt ut faktiskt. Det vet inte riktigt vad som har hänt med laget, men de spelar utan fantasi, tar mest skott långt utifrån och gör de inte det, då ska de ser ut lite som Arsenal gjorde för några år sedan. De ska passa sig fram till öppet mål. Liksom de gör det för omständigt helt enkelt. Och då möter man lag som Hull senast. Ja, de spelar inlägg och de nickar in en boll. Och sen liksom, alltså de de spelar mer rakt och spelar mer enkelt. Det känns som att Liverpool krånglar till det väldigt mycket nu och det går inte så bra.
Vi hade den klassiska offside-fällan så mycket åt skog. Eller den här med att man spelar en roll att 3-4 gubbar offside, för kommer de smyger någon bakom och nickar in, så godkänner sig målet. Det var ju klassiskt sånt som Dawson gjorde. Vi ska väl säga nu efter några minuter av podden att det kanske låter lite annorlunda idag. På grund av att det var, vi skyller på någon som hade stängt av datorn och det var inte som det brukar vara. Och vi är ju inga tekniska geni, så att vi valde en annan inspelningsväg idag. Hoppas för givetvis att det går bra där ute. Det fanns ändå någon diskussion kring League 2 innan vi drog igång. Vi snackade om att 10 Y-kombi som har en liten chans att få en direktplats upp. Mötet Northampton som inte har ett skit att spela för.
De har ingenting att spela för och det har man väl kanske sett på slutet också. Så att ja, tvåan där är sträckad till i nuläget 39%.
Känns som en bra spik.
Ja. Känns som en ganska bra spik och samma läge i match 12. Där är vi streck, där ser man ju på sträckan att Bury har ju väldigt bra chans mot Tranmere som redan är klart för nedflyttning. Ingenting att spela för. Och Bury i samma läge där han kan ta direkt uppflyttningsplatsen. Så inte bara... så där har de ju allt. De har allt att spela för. Tranmere har ingenting att spela för. Känns som en ganska bra två. Men det ser man även på oddsen. 1.46 på den två.
Sen om man kikar på favoriten Manchester United, 81%. Jag vet inte om folk där ute såg när Everton vann med 3-0 och var klart bättre då än United. Michael Carrick var ju inte med. Och jag vet att det var en diskussion för några år sedan. Jag tror det var Stan Coleman som tryckte på det i samband med den matchen, att man ville ha någon ny där inne. Och nu när 6 år senare när Carrick inte är med så ser det bedövligt ut emellanåt liksom. Så han är otroligt viktig. Så jag tror att mot ett sånt lag som West Bromwich med Tony P så kommer jag nog vänta in i det sista innan jag vet om Carrick spelar eller inte. Han är inte med så kan det mycket möjligt bli ett kryss för mig att de gör det jobbigt för dem, och särskilt när United är en sån enorm favorit som de ändå är, även om de har sett klart bättre ut under de senaste veckorna än vad man har gjort tidigare liksom.
Ja, jag håller helt med. Det är det strecket som är sträckat näst minst. Bara tvåan på West Bromwich är sträckat minst på, den är sträckat till 8%, men krysset där till 11% finns det otroligt mycket värde i om det skulle vara så att Carrick inte kommer till spel och United inte kommer upp i alls i den klassen, som om det ser ut som senast mot Everton där det var en klart rättvis förlust med 3-0.
Och jag vill ju ha, när jag har haft 13 rätt en gång den här säsongen, får jag, vilka 1500 spänn, och nu känner jag att jag ska ha 13 rätt igen, så vill jag gärna ha 1,5 miljoner kanske istället. Så då är det bättre att spela på den typen av spel. Men det gör man ju precis som man vill, så att ni kanske inte riktigt delar den åsikten där ute. Men det är i alla fall vad vi har för tankegångar om ett stryktips som är väldigt tufft med tanke på League 2. Men det är nog där nere jag kommer gardera till höger och vänster, så kommer man nog chansspela lite mer upp i PL. Så Villa skulle kunna bli en spik för mig. Sandren absolut. Ja.
Jag tycker Swansea kanske är något för mycket sträckat hemma mot Stoke i en match som inte betyder någonting mellan två lag som egentligen inte har någonting att spela för. Det känns som ett givet kryss i min bok.
Ja, det är mycket som lutar åt det.
Se 10 tidningar, kör 10-0-0. Jag skulle nog... Jag tror mer på krysset i match 5.
Mm.
Det är nog mitt utgångstips.
NHL har vi...
Montreal mot Tampa Bay. Det blir en rolig serie, men... jag tycker Tampa Bay, jag vet inte, Ben Bishop har varit lite skakig i Tampa-målet. Tampa imponerade inte i serien mot Detroit. De har varit fantastiskt ojämna. Och sen känns det som att många i det där laget som var fantastiskt bra under säsongen har underpresterat. Stamkos som vi varit inne på förut varit totalt osynlig. Och nu i sista, det var ju direkt avgörande match mot Detroit. Då var ju Detroit det klart bättre laget. Men det var som sagt, i den där serien så känns det som att det laget som förtjänade minst vann ofta matchen. Och nu ställs man mot Montreal som hade lite problem mot Ottawa. Mycket från till 3-0 i matcher. Sen så lyckades de avgöra i den sjätte matchen. Man gick vidare med 4-2 i matchen. Men framförallt så har de slutspelets bästa målvakt tycker jag, i Carey Price. Han kan avgöra matcher helt på egen hand. Han är inte sällan som han stoppar en 42-43 skott liksom. Och han är till skillnad från många andra målvakter, så känns han så här stabil och Han är inte en sån här som gör en jättematch och sen nästa match så släpper han in tre billiga puckar, utan han är väldigt stabil. Jag tror det är det som gör honom så bra. Sen har de även Max Pacioretty som kom igång lite i matchen mot Ottawa. En liten favoritspelare faktiskt. Och laget har fått vila nu några dagar, och trots att Tampa har ju vunnit alla fem gånger lagen har mötts senast nu, så tror jag den sviten kan brytas faktiskt. Om man minns tillbaka på, så svepte ju faktiskt Montreal 4-0 i matcher, slutspelet i fjol. Och jag tycker Tampa har visat även i år att de går inte att lita på helt när det kommer till slutspel. Så att jag skulle nog säga att det är lite fördel Montreal här i första matchen. Montreal spelar hemma. Och när man då får 2-31 på ettan, så tycker jag att det rymmer lite värde faktiskt.
Montreal är ett lag som inte passar Tampa. Det kan man ju lugnt säga.
De kommer
i ett slutspel, med tanke på hur de har spelat innan och hur de spelade mot Ottawa, hur svårt Tampa hade med Detroit, alltid två backar hem. Och sen var det, som du var inne på, Ben Bishop, den enda matchen som han gjorde som var riktigt, riktigt bra, det var väl egentligen kanske den sista, även om han hade vissa returer hit och dit, men då var det ju fokus. Kommentatorerna pratade också om det, nu gällde det för honom att stiga fram och vara sådär riktigt bra. Nu kommer han, målvaktsmatchen mot Carey Price blir ju, ja, så det blir otroligt svårt. Price har varit helt fantastiskt de här matcherna mot Ottawa.
Ja, helt, han har varit grym verkligen. Och som sagt, sen Bishop, han har gjort några bra matcher, men han har också släppt in väldigt billiga mål. Och
konstiga returer.
Och sen Montreal är ett sånt lag som de krymper ytorna, och sen så är de kommer inte ge Tampa de här vassa omställningarna med Tyler Johnson och Palat och de här. De kommer spela disciplinerat och krympa ytorna och spela tufft. Och jag tror att lite mer utvilat Montreal kan nog fälla Tampa i första matcherna. Jag tror inte att de vill släppa en match hemma direkt.
Nej, det var ju för att avrunda innan du går vidare med fokus på NHL. Jonathan Ekeliv, NHL-podden, stor Tampa-fans. Han skrev ju match 6 där efter, var det Tyler Johnsons mål eller vad det var? Att det var egentligen det första Tampa-aktiga spelet kom typ i match 6 ungefär liksom. Det målet, att det hade tagit så lång tid för Detroit hade gjort det så svårt för dem. Och Montreal är ju bra på det, det såg man ju mot Ottawa. Trots att Ottawa liksom gjorde fantastiska matcher, Erik Karlsson var alltså suverän. Men det spelar inte det någon roll, för att de har så bra defensiv och en fantastisk mål.
Nej, jag tycker ju att Ottawa var bättre än Montreal i de sista matcherna. Och speciellt i den sista matchen så tycker jag att Ottawa förtjänade att vinna. Jag tror de mosade iväg en 44 skott och Tampa, eller Montreal 20 skott och sådär. Men som sagt, de har ett försvar, och då har de ändå ett försvar som täcker väldigt mycket skott. Så att de får igenom 44 skott på Price säger en hel del. Men som sagt, han är en stabil sista utpost. Så att 1-2, 31 tänker jag testa. Sen har vi en annan matchserie som jag tror mycket väl kan bli, i alla fall hittills, slutspelets bästa. Det är Chicago mot Minnesota. Minnesota som slog ut St. Louis otroligt starkt. Men de imponerar. Samma sak där, de har en väldigt bra defensiv, men samtidigt så har de en otroligt bra offensiv. Och ska man kolla på offensiva lag så finns det nog inget lag där som slår Chicago riktigt. Det är ganska läskigt när de ställer upp sin powerplay-uppställning nu när även Kane är tillbaka. Man ser hur mycket han betyder. Så att det är offensiv absolut världsklass. Minnesota tycker jag har något bättre målvakt. Darling gjorde det bra när han kom in i för Chicago där mot Nashville, men han gjorde en supermatch, sen var han mer, ja, han var bra, men han var liksom inget extra. Och att med två lag med sån här offensiv, över 5,0 mål, pengarna tillbaka på 5 exakt, 2,07, tycker jag är mycket bra. Chicago har frågetecken för Chris Verstig, och Minnesota saknar ju Ballard, men han har varit borta sedan i december på grund av hjärnskakning, så det är nog inget nytt för dem som spelar.
För mig är det tummen upp. Jag spelade på Chicago mot Nashville, och där fick man ju en ganska tung start. En av mina favoritspelare, Neil, jag är mål tidigt i den matchen. De ligger under 2-0 och 3-1 eller vad det. Men de har ju den här helt sjuka offensiven som ändå gör att man kan trycka in rätt mycket mål om man verkligen får det att funka.
Och när Jonathan Taves är på humör så snurrar han upp de flesta backarna i den här ligan faktiskt. väldigt smart spelare, hittar in med de här, lite lik Bäckström i sitt spel. Han hittar in med såna här smarta passningar samtidigt som han känns som en bättre avslutare än vad Bäckis är. Bäckis gjorde ju några sköna mål mot Nashville för att han får gå in helt obevakad och folk tror inte att han skjuter. Taves är mer en sån som, ja, de lägger bevakning på honom för de vet att har han läget så skjuter han, har han inte läget så lägger han en smart passning istället. Då har de Hossa, de har Kane, de har väldigt många som kan putta in de där puckarna. Så över 5 mål, det tror jag. Och jag tror absolut att vi kommer få se på riktigt bra hockey. Så har ni möjlighet att stanna upp i natt och kolla Chicago och Minnesota.
Sent, med 3 eller?
Den börjar nog, jag ska kika här, men jag tror att den börjar väldigt sent. Jag tror att den börjar kanske till och med 4:30.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var lite jobbigt. Jag ska låta 0335, ja. Man har helt rätt. Mr. Noel, som jag kallat dig, Fredrik, under många gånger.
Känns som jag förlorade repetitivt förra veckan, men okej.
Okay. Jag har kikat på Championship och det är 2 motiverade lag som jag spelar på. 7:an Brentford, 8:an Wolverhampton. Båda har segrar i ryggen. Möter Wigan respektive Millwall. Båda har åkt ur. Där är det inte mycket glädje. Brentford spelar hemma mot Wigan. Wolves spelar hemma mot Millwall. Man har 2 poäng upp till Derby som har 6:e platsen. Och 3 upp till Ipswich som har 5:e platsen. Det är just nu Borough, Norwich, Ipswich och Derby som har de här playoff-platserna. Som alltid brukar vara trevliga att följa på i Championship. Med tanke på att man vill spela i Premier League. Så Brentford och Wolverhampton tror jag att det blir fullt ös. De kommer köra alltså från start. Wigan och Millwall har ju åkt ur. Jag vet inte varför de skulle så här. Ja, får man en boll i baken då så hänger man huvudet, sen skiter man i det. Så Brentford minus 1,5 till 2,175 och Wolves minus 1,5 mot Millwall till 2,15. Två fina odds. Sen har jag 3 spel i Premier League där jag kör på bottengäng också. Jag har Aston Villa som sagt har sett bra ut sen Tim Sherwood tog över. Har ju spelat till sig en FA Cup-final bland annat efter att ha slagit ett ganska blekt Liverpool. Möter Everton hemma. Vill nog i alla fall ha en pinne med sig med tanke på att man vill hålla undan för lagen som ligger under Sunderland och QPR och så vidare. Så att jag spelar DNB, drar nog bett till 1,83 på Aston Villa. Betyder att man får pengarna tillbaka om det blir oavgjort. Vinner man så, ja, så vinner man helt enkelt. Det är inte så svårt än så. Sen har vi Liverpool mot QPR. Där QPR måste gå för det. Annars så kan man nog nästan säga. Jag vet att Erik Niva efter förra omgången sa att det var nog den helgen som QPR ramlade ur. Man ligger näst sist i tabellen. Man har 27 poäng. 4 upp till Leicester. På 17:e plats Leicester som hade 4-5 raka vinster innan man åkte på torsk mot Chelsea hemma. Leicester möter by the way mitt Newcastle och tar en 3. Eller i alla fall en pinne med tanke på hur bleka skatorna har varit. Så att QPR måste gå för det. Jag tror att över 3,5 hörn är ett bra spel på just QPR. Så, och där får jag 1,80. Och sen spelar jag Sunderland också. Över 4,5 hörn är också där 1,80 hemma mot Southampton. Där jag tror att Sunderland kommer tugga på. Southampton har ju ett bra försvar och är ju ett bra lag. Men jag tror ändå att det kommer bli den där lite halvgalna brittiska fotbollen från Sunderland som också ligger. De ligger en poäng under nedflyttestrecket efter Leicester med en match mindre spelad i för sig. Men behöver ju poängen. Så att jag väljer hörna därför jag är inte säker på att lagen kommer göra mål med tanke på vilka tunga säsonger de har haft.
Den matchen de har mindre spelad är ju mot Arsenal också. Så att jag vet inte om de räknar in några poäng i den matchen riktigt.
Nej, så att jag tror att Aston Villa kan spela med sig en poäng mot Everton. Och sen är jag tämligen säker på att det blir ganska bra just från QPR och Sunderland för att fixa hörnen. Över 3,5 på QPR och över 4,5 på Sunderland.
Köper jag absolut. Jag hoppar från England till Sverige. Sundsvall tar emot Elfsborg. Och Sundsvall efter 5 matcher har de en skadelista på 8 man. De är osäkra. Helg, Olsson, Tägtström, Malmberg, Danielsson, Nilsson, Englund, Sliper. Och det var en missräkning för Elfsborg senast. Man föll mot ett smart spelande Halmstad. Sundsvall har ju inte imponerat. De såg otroligt blekt ut när Djurgården åkte upp och hämtade 3 poäng senast. När de spelade hemma 2-0. När man spelar mot Häcken känns det som ett rån att man fick med sig poäng. Då var Häcken totalt överlägset, även om, och då har Häcken varit dåliga. Så det säger lite om vad jag tycker om Sundsvall hittills. Och det är alltid jobbigare för dem hemma när de måste gå lite framåt. Och jag tror att det här kommer passa Elfsborg ganska bra. De är irriterade nu efter poängtapp senast. Möter ett lag som både på pappret och i säsongsledningen är väldigt mycket sämre. Och den raka tvåan ger 1,70. Men jag testar Elfsborg minus 1. Alltså pengarna tillbaka på ett målseger till 2,30.
Jag vill inte vara någon besserwisser här, men Elfsborg har ju faktiskt 2-1 mot Kalmar senast. Så där har man ju 3 poäng.
Det har man ju absolut. Så det är en match emellan. Det är min hjärna som inte riktigt hänger med efter alla
tidigare. Slipper få den skiten på Twitter sen.
Precis, tidigare NHL-månad. Men
jag håller med dig. Alltså, jag tog också stenhårt på Elfsborg. Jag bara tänker juniorlag Sundsvall hemma, även om de har ju tagit poäng. Och de var väl bra mot Helsingborg, enligt i alla fall Aida Rebic sa att man hade flyt. Men alltså, det känns inte som att Elfsborg ska klanta till det där.
Nej, inte mot ett lag som
har den skadelistan.
Den skadelistan, och sen liksom även när de var nu, Englund gjorde väl något mål ganska viktigt för laget, men även liksom helt skadefritt så är de ju, jag vet inte om de håller riktigt i allsvenskan om jag tycker att de gör det.
Nej, och jämför man då med Elfsborg som är en guldkandidat eller en guldutmanare till Malmö FF, som jag tycker är stor favorit utan tvekan. Så att, absolut, jag tycker att den är bra. 2,30 minus 1 betyder alltså vinst med ett mål, så får man pengar tillbaka. Så. Jag har med kollat på allsvenskan, och jag har också spelat minus spel, och jag har valt svenska mästarna, eller regerande svenska mästarna Malmö FF mot Helsingborg. Jag vet det, ett derby och allting kan hända och blaha blaha liksom. Och Helsingborg vann mot just Sundsvall med 2-0. Aida Evitt sa som sagt efteråt att han tyckte att de hade flyt, och tittar man på tabellen så har ju Helsingborg börjat rätt hyfsat ändå. Det är 11 poäng efter 6 matcher, så man har missat 7 liksom. Men Malmö är ju en klass bättre, det är ju inget att snacka om. Och de, när IFK Göteborg mötte Helsingborg så blev det en rätt klar vinst både i ligan och i kuppen. Och det känns som att Helsingborg har problem där när de möter de här lite bättre lagen på bortaplan som har lite klassspelare. Och då hade ju Göteborg otroligt svårt att skapa målchanser i sin tur mot ett väldigt bra försvar i Malmö när de möter, så då har det ju Göteborg hemma på honom också. Så det skiljer mycket här. Även om Henrik Larsson inte är bra i Helsingborg, så tror jag att det här kommer gå Malmös väg. Det är liksom så mycket som talar för det, och ni som har koll på allsvenskan vet varför, med tanke på om man tittar på det laget och de lagdelarna, det försvaret. Jag tycker att Helsingborgs försvar har varit lite sådär emellanåt under säsongen, och det enda som saknas i Malmö, det är ju Mehmeti, Kron och Molin, så ingen av dem har ju varit så tongivande spelare i början av säsongen, så det är liksom inga problem.
De behöver ju inte sätta ihop ett nytt mittbackspar som mot Sundsvall i alla fall, när det kändes som att bollarna bara ramlade bakåt för Malmös del.
Ja, precis. Så att jag tror att det här blir en seger med en 3 eller
Sundsvall, Falkenberg, förlåt mig.
3 eller 4-1 till Malmö kanske, ja. Det kan ju vara 2-0, det funkar för mig med. Men i alla fall, Malmö, Helsingborg minus 1,5 till 2,10 är mitt spel i den matchen.
Yes, jag har ett spel till, och det är också från NHL. Anaheim möter Calgary. De spelade första matchen i natt, och det var klassskillnad. Det blev 6-1, men det kändes som att det lika gärna kan bli 10-0 om jag ska vara ärlig. Och jag tror att Calgary passar Anaheim väldigt mycket bättre än vad Vancouver hade gjort faktiskt. Calgary slog ut Vancouver.
Mm.
Det känns som att de saknar tyngden. De får det jobbigt gång på gång. Anaheim stressar väldigt högt, pressar på, smäller på. Och det såg nästan ut som att Calgary släppte en del billiga mål igår, men det kändes som att det var mer frukten av Anaheims hårda arbete. Sen är det klart, de är supertaggade på hemmaplan, slutspel, men nej, de har flera producerande kedjor och många av spelarna är ju glödheta. Corey Perry toppar slutspelets poängliga på 11 poäng totalt och Getzlaf ligger trea på 8 poäng. Sen framförallt så tycker jag att Anaheim har väldigt mycket bättre målvakt i Frederick Anderson. Calgarys Kari Ramo och Jonas Hiller. Jonas Hiller kan göra bra matcher, men han kan också ha matcher som i natt när han släpper något billigt mål. Annars han ska inte ta så många av de puckarna som han släpper igår. Det är Anaheim som spelar bra helt enkelt. Och som sett till matchen igår, det luktar som att Anaheim svepte i Winnipeg. Det känns som att det kan bli så att de sweeper Calgary också faktiskt. Jonas Hiller som har spelat i just Ducks.
Alltså, jag gillade ju honom jättemycket när han lirade där. Men då hade han ju en annan omgivning. Och då tyckte man ju att han var liksom, ja, riktigt bra. Liksom. Men det är klart att det blir lite sämre nu när han spelar i en klubb som är sämre. Även om Calgary har gjort en fantastisk säsong.
Absolut. Men det kändes lite som att, i alla fall här i första matchen, sen vet man inte, det kan ju svänga. De kan komma ut som ett helt annat lag i match två här, inte vilja släppa 2-0 i matchen. Men det kändes någonstans lite som att verkligheten kom ifatt om ett heltaggat Anaheim som förvisso var utvilat efter att ha bara behövt spela 4 matcher mot Winnipeg. Tuffa matcher förvisso, men de lyckades ju knipa segrarna där ändå, så att... Kanske inte 6-1, men jag tror ändå att Anaheim ska ha bra chans här även i match 2. Och du får 1-86 på den etta.
Mm. Kanske inte 6-1, men 4-0.
Ja, kanske. Eller 10-0.
Vi går från det till programmets sista punkt, som alltid. Europa-tipset.
Jajamän.
Det känns lite feeling för... om man tittar på... är det Getafe, Granada? Granada fick väl med sig... Nej, de åkte på spö igår. Man kvitterade mot Espanyol och sen förlorade man ändå med 1-2. Espanyol tryckte in en boll. Nu möter man Getafe som fick sig en rejäl omgång mot Barcelona senast. Getafe sträckade 60% på hemmaplan. Och Granada har väl en liten chans att spela till sig ett nytt kontrakt i La Liga om man avslutar i galet bra form. Samtidigt som Getafe då har, de har alltså 7 poäng ner och Granada har 6 poäng upp. Jag känner kryss till 27%. Jag gillar inte alls de här 60 och jag kommer nog singla den. Granada har ju faktiskt en förmåga att spela rätt så mycket kryss även om man förlorar en del matcher, men man har liksom 13 kryss.
Absolut. Tänk på att det är jackpot på Europatips också, 3,5 miljoner, så att det kan bli ganska fin utdelning även om det blir en ganska väntad rad, men det krysset tycker jag är en mumma. Som sagt, Getafe, det var väl efter 47 minuter, 0-6. Men nu Barcelona är ju det bästa laget för tillfället i hela världen.
Ja.
Det är inte mycket att snacka om. Det har man sett även i Champions League. Jag tror inte att Bayern jublar direkt när man vill lotta dem mot dem.
Nej. Sen har vi Hamburg som vann senast. Hör inte till vanligheten. Möter nu Mainz. Det är klart att Mainz hemma... inte så jätteroligt för dem, men samtidigt så ja, efter en vinst han är ju lite råg i ryggen och kanske får lite fart där, så tycker jag 23% är ganska hyfsat på dem. Det känns som att jag bara sitter här ute efter sjuka odds liksom eller mycket skrälla, men det är lite det jag känner när man tittar på lappen. Det finns så många favoriter som är, vi pratar om allsvenskan, vi har Elfsborg borta 64, Malmö hemma 74, Djurgården hemma mot Gävle 70%, så det är många sådana där som dra ner ut där mycket. Sen kan jag tänka mig Napoli är lite svårlästa. Efter att ha haft en superform så går man alltså på pumpen borta mot Empoli med 4-2 igår. Möter i för sig ett bedrövligt Milan som förlorade mot Genoa tidigare veckan med 1-3. Så att det alltså...
Samtidigt, Milan brukar ofta resa sig lite i de här lite större matcherna. De brukar spela lite bättre.
Sen ja.
Milan är väl, de har väl gjort sig kända för det, att de får såna här bottennapp mot riktigt dåliga lag många gånger. Men sen i de här matcherna så brukar de ändå stå upp lite bättre. Men ja, som sagt, Napoli, det gick ju inte att känna igen Napoli, det Napoli som kontrade sönder Wolfsburg med 4-1 i år i alla fall.
Så, men det känns som att det kan vara något
hyfsat sträckta på kryss eller något liknande. Och sen, jag vet inte, Tottenham och Manchester City. Är den tvåa? 46% på City.
Jag känner, Tottenham har ju inte varit så där jättebra på slutet.
Inte mot just City heller, va?
Nej, det har väl på de senaste fem så har City vunnit 4, Tottenham 1. Och de vann senast 2013.
Mm.
Så att de tre senaste har City vunnit med 6-0, 5-1, 4-1. Så att nu City, de såg ju, de fick ju ganska billiga mål. Aguero bjöd sig på ett, bjöd kanske på karriärens enklaste mål mot Aston Villa senast, när målvakten körde en lös passning i sidled som man kunde rulla in.
Och där blev det de Bentekebjöl och blåst på en straff där.
Det blev han.
Mm.
Och de kvitterade till 2-2. Men så lyckades det starkt ändå göra 3-2 av City i slutet. Men de är inte i som allra bäst form.
Nej.
Så att samtidigt, tvåan är sträckad till 46%. Det känns som en ganska bra spik kryssmässigt, eller sträckmässigt.
Mm. Det är lite det vi försöker pusha för i alla fall det här spelet, är väl att tänk på att vissa lag inte har sådär jättemycket att spela för, så man kan leta ganska schyssta procent till höger och vänster på, ja, lag som kanske inte bryr sig så mycket, har mycket skador eller tappat motivation och gått tyngre på slutet.
Det är ju som i tyska matchen där Hamburg, de ligger ju på kval neråt. Ja. Och kan ju lämna den vid seger. De har 28 poäng. Mainz, inte så mycket att spela för, ligger där i mitten.
Mm.
Så att, ja, krysset eller tvåan. Absolut.
Bästa spelet från din sida?
Jag vill nog ändå säga Chicago Minnesota över 5 år.
Och jag väljer att hugga Brentford hemma mot Wigan till minus 1,5. Det är det som känns bäst för mig. Vi avrundar. Hoppas att det blir en bra helg för er. Med mycket deg. Och även för oss givetvis.
Mycket deg och mycket sol och mycket kärlek.
Ja, trevligt sagt. Mysigt. Tackar för att ni har lyssnat på oss. Och ha det så bra där hemma.
Ha det fint.